Drömmar kan bli verklighet är temat för idag i predikan. Drömmar kan bli verklighet, så häng med nu ett tag. Har du haft en dröm som tagit tag i ditt allra innersta någon gång? Jag är ganska övertygad om att de allra flesta av oss har det. Den erfarenheten att det är någonting som jag bara måste få göra. Någonting som jag måste få förverkliga. Någonting som jag drömmer om. Det kan vara många olika saker. Det kan vara för en ung människa. Det gäller att välja rätt utbildning. Kanske att hitta en livskamrat. Eller att få bli förälder. Eller att gå den där universitetsutbildningen som du har längtat efter. Eller få det där jobbet du har drömt om. Eller att kunna flytta in i bostaden som du drömde om. Eller att göra stor skillnad för andra människor som kämpar med livet. Eller att du vill göra något viktigt för Gud. Det kan vara så många omständigheter och saker som vi längtar efter. Det jag konstaterar också, det är ju att när drömmar börjar bli tydliga och vi längtar, så börjar också vårt hjärta gå åt det hållet, eller hur? Det är det som är lite intressant, att tankar och handlingar, när det går åt samma håll, så blir det kraftfullt. Därför att då kan vi börja förverkliga någonting viktigt som vi har i vårt hjärta. Och Bibelns budskap är väldigt tydligt, att varenda människa har skapats med ett syfte. Det finns en tanke med oss var och en, och Gud kallar på människor över hela världen. Det är fantastiskt häftigt. Och därför är det viktigt att komma fram till, vad är min livsdröm? Vad är min längtan? Vad är det jag vill med mitt liv? Vad är det för gott som jag kan göra som gör skillnad? Inte bara för mig, utan för andra människor. Och när man börjar tänka på de här tankarna om drömmar, då blir det också uppenbart att det är viktigt vad jag spenderar min tid på. Eller hur? Därför att det jag lägger tid på, det gör också att saker kan börja förverkligas. Eller hur? Om jag lägger en timme på en sak, så händer det inte så mycket. Om jag lägger 10 timmar på en sak, så händer det mycket. Och därför så är det viktigt att veta, vad vill jag, vad drömmer jag om och vad bär jag djupast sett i mitt hjärta. Drömmar har funnits i alla tider, och det är drömmar också som förändrar världen. Vem kan glömma baptistpastorn Martin Luther Kings I have a dream? Jag tror att alla av er någon gång har hört talas om den eller lyssnat på det talet. Vem kan glömma det? En människa som har en god dröm som påverkar en hel nation. Det är rätt så utmanande. Och en av Bibelns gestalter som talar om drömmar väldigt tydligt, det är profeten Joel i Gamla testamentet. Han ser kraften i drömmar, kraften i när Guds ande börjar verka i människors liv, så att det här profetiska också, som har med Gud att göra och det Gud vill för människors liv, börjar komma loss. Och det är just denna profetiska hälsning som aposteln Petrus också citerar på pingstdagen. Jag läser ifrån Joel kapitel 2, vers 23. Joel 2 och 23. Jubla ni Sions barn, gläder i Herren er Gud, för han ger er läraren till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn, både höstregn och vårregn som tidigare. Så ska tröskplatserna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna, av gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna. Den stora här som jag sände ut mot er. Ni ska bli äta och bli mätta. Och ni ska lova Herren er Guds namn, han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Och era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga se syner. Ja, över era tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Amen. Det här är det häftiga som kan hända en människa. Herrens ord, står det, kom till Joel. Men vad är det som händer, att Gud talar in i en människas liv och kallar en människa till att bli ett redskap, en röst för Gud, och som får ett profetiskt ord, någonting som ska hända i framtiden och fullbordas, någonting som förvandlar och förändrar hans liv. Profeten Joel. Bakgrunden är ganska tydlig. Det är en nationell katastrof som har hänt utav torka för Israels folk. Och det är också fullt utav gräsätare. Såg ni det? Jag nästan skrattar när jag läser den här texten. Gräsätare, gräsbitare, gräshoppor. Och det bara återkommer gång på gång. Och om ni har sett på såna här bilder som jag har lagt upp här nu, så ser ni att det kan komma såna enorma svärmar utav gräshoppor och äta sönder skördar, äta sönder växtlighet, förstöra matförråd och massa annat. Så att ett folk hamnar i kris. Och på den här tiden, det är ju över 2000 år sedan, så är det klart att det var inte att sätta sig och åka en bil eller ett flyg och hämta lite mat eller någonting. Utan här hamnar man ju direkt i en nationell katastrof. Och vad händer då? Jo, men det är då som folket blir kallade av profeten Joel till en bönedag. En nationell bön och fasta. Och när han bjuder in till detta så börjar folket ropa till Gud. Och när folket ropar till Gud så hör Gud, och hans medkänsla med sitt folk väx, står det. Och han svarar på bön så att de får säd, olja och vin, står det. De får att äta och dricka. Men sen ser Joel någonting mer. Han ser att Herrens dag ska komma, Messias ska komma. Och sen ser han också att Gud ska utgjuta av sin ande över människor i hela världen. Det är fascinerande. Det ena är liksom en lokal nationell kris som de är i. Det andra är att Gud ska verka i hela världen. Och de där två budskapen får han samtidigt i sitt liv. I en vanlig situation för sitt folk. Men när det är lite kris, naturligtvis. Jag kan inte låta bli att tänka på vår tid. Min mamma sa till mig för 2 år sedan ungefär, är det väl nu då, jag tror att Ryssland kommer angripa Ukraina. Och jag sa nej, inte 2021, eller var det så? Är det 2 år sedan eller vad är det? Eller var det 2022? Säger jag fel nu? Vilket är det? Ja, ni vet. Det drog igång elände. Fruktansvärt elände. Kriget i Ukraina. Det trodde inte jag. Klimathot som vi återkommer till gång på gång. Pandemi som drog över oss ett par års tid. Många svårigheter, problem med att få mat ut till fattiga länder, det ena efter det andra. Och så tänker jag att i sådana lägen behövs det människor som drömmer, som har Guds röst, som hör Guds röst och som vågar agera och göra skillnad i små sammanhang och i stora sammanhang. Och därför är min första fråga till dig idag. Jag ska ställa 4 frågor. Den första frågan är: vilken är den viktigaste dröm som du kan drömma just nu i din säsong av livet? Jag vet att det är väldigt, väldigt olika hur det är med oss människor. Någon längtar efter att äntligen få starta en utbildning. Någon har fått ett nytt jobb. Någon har fått ett barnbarn. Någon har blivit förälder. Någon har precis gått igenom en kris. Någon sörjer. Vi har så olika förutsättningar i olika tider i livet. Men oavsett så tänker jag så här. Att det är viktigt att inte drömmarna dör. Och att vi går in i någon slags passiv och liksom lite innehållslös tid i livet. Utan fortsätta drömma. Om du nu kämpar, vad kan du då drömma om? Är du med? Alltså om livet är tufft, vad kan du då drömma om? Det är jätteenkelt att drömma när allt rullar och allt är positivt och allt går bra. Men vad kan man drömma om när livet är tufft och när livet är svårt? Man kan göra så många olika saker som människa för att göra skillnad för andra, och det kan man alltid ha med sig. Så därför vill jag bara skicka med den frågan. Vilken är den viktigaste dröm du kan drömma just nu? Och vad kan du göra åt det? Att ha en livsdröm är något väldigt, väldigt starkt. När jag började jobba i Pingstkyrkan i Jönköping för 26 år sedan, då lärde jag känna en missionärsfamilj som heter Klingbergs. Barbro Åke Klingberg och Susanne och Bengt Klingberg. Åke och Barbro, de hade upplevt en kallelse ifrån Gud att de skulle resa till Tanzania. Och de gav sig av, och jag tänker vilket pris det är. För det här kan också vara en del av drömmar, att man måste vara beredd att betala ett pris. Att lämna tryggheten i Sverige, att bryta upp och flytta till ett annat land, att lära känna nya människor, ny kultur, ny mat, nya traditioner, andra omständigheter än man kom ifrån. Och så gör man det. Och det här var väl ungefär 1970. 74-75 någonstans som de drog iväg. Året före millennieskiftet så fick jag en förfrågan om att åka ut tillsammans med våran barnpastor, och vi skulle ha 2 veckor av barn- och ungdomskonferens. Då har Åke och Barbro varit där och arbetat i 25 års tid nästan, och nu har deras son och hans hustru Bengt och Susanne Klingberg tagit över missionsarbetet i Tanzania. Och så bjuder de in till en barn- och ungdomskonferens, och så får vi blekansikten åka dit och ha barn- och ungdomskonferens. Och så åker jag ut till en by. Vi landar i Dar es Salaam, så åker jag ut till en by i Handeni heter det. Och så kommer vi dit, och så har de samlat ihop barnen och ungdomarna från de här församlingarna som de har grundat i Korogwe, Handeni och på andra platser. Och så kommer det 800 barn och ungdomar som vi får vara med under 2 veckors tid, predika evangeliet, äta tillsammans, be för varandra. Och jag tänker så här, wow, vad hade hänt om de inte hade åkt? Vad hade hänt om de, men det är tryggare att stanna kvar i Sverige. Det är lite bekvämare, eller hur? Men jag är så tacksam att det finns människor som vågar ta steg i tro när man bär en dröm inom sig och vågar göra något viktigt med sitt liv. Och det kan man naturligtvis göra hemma i Karlstad också. Ni fattar min poäng. Att våga ta steg i tro, att våga göra något viktigt som kan göra skillnad för andra människor. Och sen när jag också mötte människor som har drabbats av svält och inser att våra missionärer är med och rädda livet på människor, så känner jag bara så tacksam. Tack gode Gud för människor som är beredda att gå när du kallar. Och så kommer min andra fråga. Vad är det som hindrar dig eller håller dig tillbaka från att fullborda din dröm? Vad är hinder? Och jag förstår att det är väldigt olika om man är 20 år eller om man är 50 eller 70. Vi har olika säsonger i livet. Men vad håller dig tillbaka just där du är nu? Och det kan vara olika saker. En av de viktigaste sakerna som jag har lärt mig, det är att inte låta det förflutna förstöra ens framtid. Är du med? Låt inte det förflutna förstöra din framtid. Om du har saker du har gått igenom som har varit svåra, så låt inte det förstöra de dagar som ligger framför dig. Det hjälper ju ingen att du lever kvar i det, utan försök komma vidare och lämna det. Och ibland behöver man samtal och förbön och omsorg för att kunna göra det. Men vad du gör, låt inte det destruktiva i ditt förflutna förstöra din framtid. Någonting annat kan vara människors ord. Har du tänkt på det? Inte ska väl du? Eller du kan väl inte det där? Eller när man tycker olika och det blir konflikt och så backar man. Du vet, det finns så många saker som kan bromsa en människa och hindra en människa i hennes process. En del människor hamnar i destruktivitet därför att det svåra som möter mig gör att man börjar dricka alkohol i mängder till exempel, eller man testar destruktiva saker. Det där är sånt där som är, förstör livet, va? Att hamna i destruktivitet och missbruk. Eller besvikelser. Är det någon här inne som aldrig har blivit besviken? Jag tänker att det finns inte sådana människor. Jag tänker att vi alla möter på svårigheter och prövningar. Och så har man en dröm och så vill man göra något viktigt. Och så helt plötsligt pang så tar det tvärstopp. Och så måste man börja om eller man får börja drömma en ny dröm. Låt inte heller besvikelser stoppa dig på den väg som Gud har kallat dig att gå. En av de mest intressanta gestalterna i Bibelns historia, det är faktiskt David i Gamla testamentet. Han var Israels andra kung efter Saul. David börjar som en ung pojk. Han är yngst av 8 syskon och han tar hand om får. Så det är en grabb som vi möter när man börjar läsa om honom i Bibeln. En ung kille som inte har jättemycket erfarenhet. Men när han börjar ta hand om pappas lilla fårajord så möter han stora utmaningar därför att det kommer både lejon och björn som han måste ta hand om för att skydda fåren. Så David blir lite av en stridsman. En dag så händer detta dramatiska att Israels här inser att här kommer filisterna och vill ta över vårt land. De vill strida med oss och kriga med oss. Och sen så dessutom så har de en jätte bland sitt folk som är ungefär lika lång som världens längsta man som vi känner till i modern tid som var nästan 3 meter. En jättestor krigare som har ägnat sitt liv åt strider. Och han ställer sig inför hela Israels här. Och så säger han, utse någon på er sida som får komma ner till mig. Om han är stark nog att kämpa mot mig och döda mig så blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom, då blir ni våra slavar. Och han fortsätter, jag utmanar Israels här. Och kung Saul, han är precis bunden av fruktan och skräck. Den största människa han någonsin har sett står framför hären som filisterna har och han är redo att strida med någon ur Israels folk. Och ingen av alla dessa vältränade stridsmän vågar möta Goliat. Och Goliat morgon och kväll i 40 dagar så kommer han upp inför Israels här och hädar Gud och säger vem vågar strida mot mig? Och ingen vågar och kung Saul är livrädd för Goliat. Men en dag så säger Davids pappa till honom, gå med lite mat till dina bröder som tjänar i Israels armé så att du kan hjälpa dem att få äta lite nu i den här svåra tiden som de är i. Så kommer den unge grabb och så ska han lämna mat till sina bröder och så hör han Goliat ropa hädelser mot Gud och ropa förnedrande över Guds folket. Och då säger David, hur kan en oomskuren filisté få skymfa den levande gudens här? Här har vi en ung kille som är så modig och som direkt ifrågasätter. Och Davids äldste bror, den förstfödde i familjen av de 8 syskonen, han blir jättearg. Och han säger, vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårajord ur slyngel? Ungefär så säger han till lillebror. Alltså, vad gör du här? Lägg av, gå hem. Ungefär så. Men kung Saul har hört vad David har sagt. Och det är som att någonting slår an i hans liv. Så han ber David att komma till sig. Och sen så börjar de samtala. Och David berättar om sina erfarenheter att han faktiskt har stridit mot lejon och björn när han har vaktat får. Men Saul säger ändå, inte duger du till att slåss mot denna gigantiska filisted. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare i hela sitt liv. Men David svarar, jag har fått lejon och björn att falla och det ska gå på samma sätt med denne filisted. Då vill Saul klä på honom sin rustning som han har som kung över Israel. Men David säger, jag kan inte använda detta. Istället så tar han fram sin slunga och så går han ner till bäcken och tar upp 5 släta stenar. Och sen springer han emot filisternas här. En ung pojke springer mot filistenas här. Vad är det för galenskaper? Men han tar upp en sten ur sin slunga och så snurrar han runt den och skickar iväg stenen och träffar rakt i pannan på jätten Goliat som faller ner framåt på marken, framåt stupa och faller ihop och hans liv tar slut. Märkligt. En ung pojke besegrar en jätte. Och sen blir den unge pojken med tiden Israels mest framgångsrike kung. Mängder utav byggnader och hus och palats byggs i Jerusalem som blir nationens huvudstad. Men en sak får han inte göra. Han får inte bygga templet i Jerusalem där Guds namn ska äras och där man ska söka försoning för sina synder. Utan det får hans son Salomo göra, eftersom David blev en stridsman. Gud vill ha någon som inte har stridit att bygga hans tempel. Och så kommer min fråga till dig, fråga nummer 3. Vad är din Goliat? Vad är det för drömmar som det är dags att drömma nu? Och vad är det för hinder som det är tid att övervinna i ditt liv? Det är väldigt lätt att när prövningar, svårigheter, hinder, problem, utmaningar eller människor med andra åsikter kommer i vår väg, att det ställer till det för oss. Det kan vara besvikelse, motgångar, arbetslöshet, ekonomisk kris, ensamhet, depression, ofullbordade drömmar och besvikelser, projekt som inte har blivit av, drömmar du hade om att göra skillnad för andra människor som har det svårt och som inte lyckades. Jag är fullt medveten om att livet inte är enkelt och jag vet att vi inte alltid lyckas med det vi drömmer om. Och ändå så tänker jag att det är viktigt att drömma oavsett vilken säsong man har i livet och se vad kan man göra för skillnad. Här i Karlstad 2015 så började vi tala om flyktinghjälp därför att jag hade varit i Grekland på sommaren 2015 och vi insåg att det börjar komma nu den ena efter den andra en stor flyktingvåg till Europa, mängder av människor. Och jag bara insåg att här måste vi ju göra något. Vad ska vi göra för någonting i den här situationen? Och så kom jag hem till Sverige. Kände mig fullständigt frustrerad. Hur ska vi kunna hjälpa så mycket människor som kommer på en gång till Europa? Det är ju alldeles oerhörd utmaning. Och Grekland fick hundratusentals flyktingar på ganska kort tid. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ställde frågor till våran second hand butik om vi kunde skicka saker. Jag ringde till något bussbolag och kollade vad det kostade att frakta saker ner till Grekland och sådär. Och lyckades inte med någonting. Och sen så en dag så kom jag bara på efter att jag har bett. Jag kan ringa min kusin som är ordförande för Läkarmissionen och fråga om han har något tips. Och så hade han ett tips och så satte han mig i kontakt med Human Bridge, som är en hjälporganisation som skickar massa förnödenheter till människor i olika svårigheter i andra länder. Och när jag hade pratat med chefen där så dagen efter ringde han tillbaka till mig. Vi vill skicka grejer till Sydeuropa och ni kan vara kontaktförsamling för oss. Och helt plötsligt så hade de skickat bussar, lastbilar med 100 ton utav förnödenheter. Och kan du tänka dig att helt plötsligt så började hundratusentals kronor komma till våran kyrka som vi fick skicka till Sydeuropa för att hjälpa flyktingar i en svår situation med mat och kläder och vatten och förnödenheter och hygienartiklar. Sådär. Du vet, det är märkligt. Vad är det som gör att helt plötsligt öppnar sig möjligheter där du kan bli till välsignelse för andra och där en kyrka kan bli till välsignelse för andra för att man har förtroende från folk, eller hur? Man litar på att en kyrka vill göra bra saker och helt plötsligt så kan man göra skillnad. Och jag tänker, ibland kan man få vara en katalysator för något gott om man tänker större än om sig själv och sitt eget liv bara. Och tänker, vad kan jag vara med och förverkliga om jag vågar vara med och leda lite också? Våga ta lite ansvar. Tillbaka till kung David. Han blir också en förebild för en kommande messias. Den utvalde som Gud har lovat genom de profetiska löftena i Gamla testamentet. Och det är därför när Jesus drar in i Jerusalem vid påskhögtiden och människor har hört att han har botat sjuka. Han har predikat om Guds rike. Han har sagt att han kan förlåta människor deras synder. Han har talat om hoppet om ett evigt liv och frälsning. Och han har visat med sitt liv att han älskar och är god. Och när folket därför ser Jesus vid påsken rida på en åsna in mot Jerusalem, så kommer tanken till en del av dem som har läst Bibeln. Zakaria 9. Se, din konung kommer till dig ridande på en åsna. Och vad jag älskar det. Jag tycker det är så vackert. Tänkte kejsaren i Rom på sin vita mäktiga häst och alla följen här av häftiga vagnar och stridsmän. Men Jesus, Messias, den levande Gudens son, han rider in i Jerusalem på en åsna för att visa att Gud bryr sig om världen och att Jesus har kommit som Messias för att frälsa världen. Det är helt fantastiskt, helt fantastiskt. Jesus kommer för att segra över ondska, över död och synd. Det är hopp till hela världen. Det är därför i ljuset av den här Jesus-händelsen, när Joel också har profeterat om att det ska komma en tid när jag utgjuter av min ande över alla människor. Som aposteln Petrus inför hela Jerusalem. Tänk dig han som har förnekat Jesus vid påsken. Och som var livrädd för att han också kanske skulle dö eftersom Jesus blev korsfäst och piskad. Nu står han uppfylld av den helige ande inför hela Jerusalem med tusentals människor. Och så säger han, nej, det är inte så att de här människorna är onyktra, utan det är så att det här fullbordas nu som profeten Joel har sagt. I de sista dagarna säger Gud att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Och det är de orden som nu går i fullbordan. De orden som profeten Joel kanske har sagt för 2500 år sedan tillbaka i tiden, alltså 500-700 år före Kristus. Det går nu i fullbordan på pingstdagen. Och vad handlar det om? Ja, det handlar om att människor ska bli berörda av Gud och få uppleva Gud i sitt liv. Och det är det finaste en människa kan få vara med om, tänker jag. Det finns så mycket sökande i vår värld. Men du vet, det räcker ju inte bara att söka, vi behöver Gud. Vi längtar efter att få lära känna Gud. Att bara söka leder ingenstans. Du behöver hitta fram till Gud. Och det är det det handlar om. Och då tänker en del, ja men det låter väldigt andligt det här. Gud ska utgjuta sin ande. Ja, jag vet, det låter jätteandligt. Men jag inser att det kopplar till att människor ska ha säd och olja och vin. Och att det ska fungera, att Herrens dag kommer. Och ni är med? Det hänger ihop, alltihop här. Det är inte bara en andlig del av livet, utan allt bryr Gud sig om. Och jag är så tacksam för det. Gud vill beröra dig och mig, och det är det som Petrus får säga, och så blir 3000 människor döpta i vatten i Jerusalem på en enda dag. Till sist, i mars månad så var jag och Svante Hector, som är vice föreståndare och missionsansvarig här i våran kyrka, på resa i Thailand. Jag har berättat några gånger om detta förut, men det här har jag inte berättat. Då mötte vi bland annat våra missionärer Daniel och Paulina Brolin. Det var helt fantastiska dagar att få umgås, uppmuntra dem i tjänsten. De har stått där lång tid nu i Thailand som missionärer i Bangkok. Och vi bad tillsammans för varandra, delade bibelord och sa goda saker till varandra. Och jag var så djupt berörd när jag predikade på söndagen, därför att jag hälsade på den ena personen efter den andra som har varit buddhister men som har lärt känna Jesus och kommit tro på honom. För jag var så djupt berörd. Och hon som ledde lovsång, det var det starkaste av allt. Och jag har tillåtelse att berätta detta. Hennes mamma har drivit bordellverksamhet innan hon blev kristen. Och nu har familjen lämnat allt detta för att följa Jesus Kristus. Sen åkte vi upp till norra Thailand. Och då mötte jag Erik och Mariana Klar. Och Erik och Mariana Klar, de har jobbat som byggnadsarbetare under många år och byggt hus. Och så satt vi och samtalade. Och jag mötte en av de här ungdomarna som de har fått föra till tro på Jesus Kristus. Och så berättar den här unga tjejen som jag sitter och samtalar med om min farfars far. Han var häxdoktor i den här bergsbyn som vi, vår familj och släkt kommer ifrån. Och så börjar jag prata med Erik och Mariana. Och Erik och Mariana har lämnat sin framgångsrika karriär som byggnadsarbetare för att resa in i Thailand för att vittna för människor vem Jesus är och berätta för buddhister och animister om att Jesus Kristus är världens frälsare och Guds son, vägen hem till Gud. Det arbetet har de hållit på med i några årtionden nu. Och visste du att över 1000 karener har kommit till tro på Jesus Kristus i bergsbyarna i norra Thailand. Tack vare ett missionärspar som tar med sin gitarr, går upp på berget där, sjunger om Jesus, berättar om Jesus, får leda häxdoktorns barnbarn till tro på Jesus Kristus. Och sen börjar det hända grejer i ena byn efter det andra. 1000 människor har tagit emot Jesus Kristus bland animistiska, andedyrkande karener som nu tror på Jesus Kristus. Och då kommer min sista fråga. Vad är det som Gud har kallat dig att göra? Vad är det som Gud har kallat dig att göra? För det är viktigt att inte bara drömma om sitt eget livsprojekt som avslutning nu då. Att inte bara tänka, vad kan jag göra? Vad kan jag ha för fördelar av livet som det erbjuder? Utan vad kan Gud göra i mitt liv och genom mig? Vad kan Gud göra i ditt liv och genom dig? Och det behöver inte vara så stora saker. Det räcker med små saker också. Det kan göra stor skillnad. Men jag tror att det som William Booth, som grundade Frälsningsarmén, sa, det är själva hemligheten till en kyrka och till kristna som gör skillnad. Han sa så här i sin sista predikan i Albert Hall i London inför 7000 frälsningssoldater. Blodet kokar i mina ådror, och så länge kvinnor fortsätter att gråta som de nu gör ska jag kämpa. Så länge barn svälter som nu ska jag kämpa. Så länge män sätts i fängelse ska jag kämpa. Så länge det finns en enda själ som lever i mörker utan Guds ljus ska jag kämpa. Jag ska kämpa till slutet. Ett sånt liv känner jag. Wow! Det längtar jag efter. Inte bara min egen livsnjutning och det goda. Utan vad vill du Gud med mitt liv? Tänk att få se tillbaka på sitt liv när man är gammal och känna, jag gjorde vad jag kunde för Jesu rike och för Guds härlighet. Drömmar kan bli verklighet. Så ber jag dig Jesus Kristus för var och en av oss. Du vet att vi är i olika säsonger. Någon sörjer, någon jublar, Herre. Någon har fått ett barnbarn, någon har fått en son eller dotter. Någon har fått ett nytt arbete. Någon har kommit in på en utbildning. Någon är jätteledsen för allt blev fel med skolan eller med jobbet. Eller man hamnar i någon konflikt här. Och någon är besviken över att den där drömmen som jag drömde inte är fullbordad. Inte har gått i mål. Och jag bara ber att oavsett var vi är här, att vi ska få drömma nya drömmar, Herre. Våga tänka lite större om våra liv, att vi kan göra skillnad för andra människor. Och jag ber att din kärlek, Herre, skulle få möta våra hjärtan så att vi kan vara dina redskap i världen. Så ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.